en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I den här veckans avsnitt ska vi berätta om ett mord som sker mitt i centrala Stockholm. En dödsskjutning där den misstänkte skytten tycks ha ringt ett videosamtal under själva mordet och där tycks ha fått löpande instruktioner samtidigt som han jagat måltavlan. Senare i avsnittet så berättar vi om den pågående utpressningsvåg som bland annat tycks ha riktats mot flera svenska kändisar som ska ha pressats på miljonbelopp samtidigt som de hotats med våld om de inte betalar. Det och mer i dagens Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Vi börjar alltså med mordet på Södermalm, ett fall där det nyligen väcktes åtal. Och den här berättelsen, den kommer vi framförallt att berätta genom att följa spåren i en gruppchatt. För genom den tycks vi kunna följa vad som sker innan och efter att skotten faller. Allt börjar mitt på dagen den 6 maj förra året. Den här dagen är en måndag. Klockan är strax efter 12 när det plingar till i en gruppchatt på den krypterade tjänsten Signal. I gruppchatten så är flera personer med. Samtliga gömmer sig bakom hemliga smeknamn. En av dem skriver:
"Boys, snälla svara."
Det tar någon timme innan en annan person svarar. De små skriver lite och den nya personen skriver att han ska på någon form av möte. Det går några meddelanden fram och tillbaka, men det är svårt att förstå vad det är för möte det handlar om. Men en sak är tydlig. Någonting är på gång. 14.09 så skriver en användare som kallar sig för Kokodrillo:
"Uppdaterar alla här. Grabbar, var aktiva."
Det går några timmar till och sen skrivs det i chatten igen:
"Jo, jo, hur går detta, grabbar?"
En användare som kallar sig Usopp svarar direkt:
"Abov, trodde vi hade go. Var helt exalterad, voilà."
Vi stannar vid Usopp ett tag, för han kommer att vara central i det här målet. Just namnet Usopp tros enligt utredningen vara taget från en japansk mangafilm. Polisen förklarar namnet i förundersökningen.
Enligt Wikipedia är Usopp en fiktiv karaktär i den japanska mangaserien One Piece. Karaktären tjänar som prickskytt och är även känd som Sniper King och God.
Så Usopp skriver alltså och säger att han, citat, trodde vi hade go och att han var exalterad. Kokodrillo svarar igen och skriver några meddelanden. Det är fortsatt lite oklart vad konversationen handlar om. Men sen händer något. Kokodrillo skriver igen:
"Är på Söder. Snart."
Usopp svarar direkt:
"Ska jag köra på den?"
Kokodrillo skriver återigen:
"Han kommer vara på pressbyrån för att möta bara mig. Ska ge han något härifrån. Sen ska han röra sig. Han har produkt på sig. Ska vi köra eller ska jag haka med?"
Nu blir det plötsligt febril aktivitet i chatten. Flera användare skriver samtidigt. Det är återigen inte helt lätt att förstå allt som skrivs. Men klart är att Kokodrillo ska möta en person och ge honom ett paket chack, alltså amfetamin. Det här, det tycks vara en skenmanöver för att locka ut den här personen. Usopp skriver:
"Ajde, ska hämta gunnen och jag kör."
Nu tyder alltså mycket på att det är ett mord som planeras. Meddelandena, de smattrar in. En användare som tycks vara lite projektledare skriver:
"Usopp, är du redo? Låt oss åka."
Meddelandena fortsätter komma i rask takt. Det pratas om en tryckarlägenhet i området Skärmabrink. Och det verkar bråttom. Projektledaren skriver igen.
Bror, bror, kör direkt.
Samma användare fortsätter.
Sen tagga runt hörnet, utan spark. Bete dig normalt. Jag ska guida dig till tryckis.
Kokodrillo, som utifrån chattarna tycks vara den som ska möta personen som ska skjutas ihjäl, verkar nu ha insett att han själv kan hamna i skottlinjen.
Akta mig nu bara, Usopp.
Det börjar dra ihop sig. Kokodrillo skriver igen.
Jag börjar promenera nu mot pressbyrån.
Samtidigt tycks Usopp nu vara på väg. Projektledaren skriver.
Bröder, låt oss få till detta nu.
Usopp svarar sekunden senare.
Har gunnen skarpladdad?
Projektledaren skriver igen.
Visa nu hur man japp.
Usopp svarar återigen.
Jalla, låt oss köra Aki. Han ska bort. Och alla kulor i han.
Klockan är nu 5:20 och dådet verkar nära. Men sen så börjar det strula. Vissa i chatten tycks ha försökt boka en taxi till Usopp. Men det går inte. De föreslår att han ska ta tunnelbana, men han har inga pengar. Minuterna går. Sen kommer det nya meddelanden. Usopp verkar ha hittat pengar till tunnelbanan. De bestämmer att han ska åka till Skanstull, en station på Södermalm. Meddelandena fortsätter trilla in. Och klockan är strax innan 6 när Kokodrillo skriver och verkar gå igenom planen igen.
Han kommer svara och säga han är här, typ. Men vänta vid den pressbyrån. Eller andra sidan och spring fram när du ser han.
Några minuter senare skriver Usopp att han är framme. De kommer fram till att han ska vänta på tunnelbaneperrongen och spana efter måltavlan. Usopp frågar vilka kläder det tilltänkta offret kan tänkas ha och får svaret att han troligen kommer ha en svart puffjacka. Usopp fortsätter fråga efter info om måltavlan.
Vet ni vilken tåg han kommer i? Om ni vet det hjälper skitmycket. Som att leta efter en nål i en höstack fast med en magnet.
Klockan är nu strax efter 18 och den här gruppen de har chattat intensivt i en timme. Kokodrillo skriver igen.
Jag tror han är på väg hit i alla fall. Det verkar som det.
Sen går det några minuter och så skriver Kokodrillo återigen.
Han är på väg nu ovanför trapporna. Gå dit nu, Usopp.
Nu märks det att det är bråttom i chatten. Meddelande efter meddelande skrivs. Flera är så felstavade att det inte går att förstå vad som menas. Det verkar råda lite förvirring kring vilken tunnelbaneuppgång som gäller. En frågar igen vilka kläder måltavlan har. Kokodrillo svarar.
Svarta kläder.
Och sen skriver han.
Skriv inte.
Kort senare så sker det. Skotten ekar över Södermalm. En minut senare så skrivs det i chatten igen.
Yes, horunge, dö.
Någon minut senare skriver Usopp.
Jobbet är klart.
Projektledaren skriver.
Du är maskin.
Usopp igen.
Men han är död.
Projektledaren verkar nöjd och skickar flera hjärtan.
Bror, jag dör för dig och alla. Lyssnade alla kommandon. Riktig chef.
De fortsätter skriva och säger åt Usopp att han ska duscha direkt och slänga in kläderna i tvättmaskinen. Usopp skriver.
Men behöver nya kläder. Är helt svettig.
Sen följer ytterligare några meddelanden innan chatten avslutas. En stund senare når händelsen medierna. P4 Stockholm rapporterar.
En person har skadats efter att en eller flera personer avlossat skott på Södermalm i Stockholm under måndagskvällen.
När polisen kommer till platsen hittar de en person på marken skjuten med flera skott. De skriver i sin avrapportering.
När första patrull landar på platsen påträffas en man som ligger på marken skjuten med flertalet skott i bröstet. HLR pågår av allmänhet och sjukvård, räddning anländer inom kort. Mannens liv gick inte att rädda och han konstaterades avliden kort därefter.
Ja, bara minuter efter första larmet konstateras att mannens liv inte går att rädda. Så istället så fokuserar polisen på att jaga gärningsmannen eller gärningsmännen. Och de har redan då fått ett spår som de närmast verkar ramla över av en slump. För bara minuter in i utredningen så stöter polisen på en man som sprungit från platsen. Polisen tror först att han har varit en måltavla som kommit undan med livet i behåll. Han är märkbart chockad, blek och ser ut att vara nära att kräkas. Men när polisen står med honom så märker de att han fipplar lite med sin mobil. Och när polisen tittar på telefonen så märker de att skärmen är svart men att den vibrerar gång på gång. De tar fram mobilens notiser och ser att mannen nyss fått en rad meddelanden på appen Signal. Det kommer senare visa sig vara meddelanden från den gruppchatt som varit mycket aktiv innan och strax efter mordet. Så, nu svänger polisen och istället för att betrakta mannen som ett brottsoffer så är han nu misstänkt. Senare kommer polisen göra fynd som tyder på att det är han som är Cocodrillo. Några timmar efter mordet så rapporterar P4 Stockholm igen.
Den man som skottskadades vid en skjutning på Södermalm i Stockholm under måndagskvällen är död och en person har gripits, det uppger polisen. Skjutningen skedde vid 6:30 på måndagskvällen. Enligt uppgift ska flertalet skott ha avlossats mot en man på Allhelgonagatan nära folktäta Götgatan.
Under dagarna som följer så fortsätter utredningen. Polisen får in en mängd tips. Ett kommer in dagen efter mordet och handlar om två unga killar som stryker omkring på en innergård som ligger väldigt nära mordplatsen. Inringaren tycker att killarna beter sig konstigt, som att de letar efter något. Och när polisen kommer dit så pratar de båda killarna undvikande och osammanhängande. En polis får känslan av att de här killarna letar efter knark eller vapen. Och den känslan ska visa sig stämma, för i en grön hink inne i ett förråd hittas en pistol. Efter det här fyndet fortsätter utredningen. Och knappt 3 veckor senare så sker ett nytt genombrott. Polisen slår till mot en lägenhet och griper en 17-årig pojke. En polis skriver i sin rapport efter gripandet.
Min känsla av när vi grep honom och när jag senare delgav honom misstanken om mord och grovt vapenbrott är att det är en mycket känslokall människa som saknar empatisk förmåga. Detta för att han betedde sig enligt mig väldigt märkligt under gripandet. Han verkade inte alls förvånad. Han låg då och hånskrattade. När jag delgav honom de oerhört grova brottsmisstankarna så verkade han inte bry sig överhuvudtaget utan sa i stort sett bara, jaha, var det inget mer? Han verkade totalt likgiltig till att han misstänks ha haft ihjäl en annan människa. Han verkade inte värdesätta ett människoliv på något sätt. Jag fick uppfattningen att han hade förväntat sig att det skulle vara fler brottsmisstankar.
I förhören som följer så säger den här 17-åringen knappt någonting. Oftast inga kommentarer, igen och igen och igen. Enligt polisen så är det han som använt användarnamnet Usopp. Och man tror att det är han som har hållit i pistolen och avlossat skotten. Exakt hur man kommer den här 17-åringen på spåren, det vill inte åklagare Marina Kirekova säga.
Ja, jag kan ju inte fullt ut redogöra det, men det är ju främst DNA-analyserna som gör ju på vapnet och kläderna som ger indikation så att säga för utredningen, och då koncentrerar sig utredningen på den personen och letar efter.
Efter gripandet av 17-åringen så fortsätter utredningen i flera månader, fram till i slutet av januari när förundersökningen är klar. Åtal väcks och sammanlagt misstänks 3 personer för själva mordet. Dels skytten, Dels mannen som greps vid mordplatsen och så ytterligare en. Enligt åklagaren så har de genomfört dådet tillsammans och i samförstånd.
Ja, det är ju två personer som befinner sig på brottsplatsen. Det är utgångspunkten för två personer. En av dem grips ju när han lämnar brottsplatsen. Och den andra grips senare och hans DNA finns. Bland annat DNA då finns på vapnet och på kläderna som vi misstänker skyttens kläder. Så de två kopplas ju till brottet på det sättet. Och den tredje påståendet från åklagarsidan är att den personen finns bakom ett alias i chatt som handlar om det aktuella mordet.
I utredningen så hittar polisen en mängd bevis mot de misstänkta. En pusselbit som trillar in sent under utredningen är ett filmklipp som läggs upp på forumet Flashback. I klippet så filmar en person en mobiltelefon som ligger på ett bord. Sen har någon lagt på en text som föreställer en jordgubbs-emoji, tre punkter och ordet barn. I den avfilmade mobiltelefonen som ligger på bordet så tycks det pågå ett videosamtal. Personen i videosamtalet går längs en gata på Södermalm samtidigt som han pratar med någon. Vi lyssnar.
Det är helt dött här, va?
Vart är han, mannen? Tappa inte han. Kör.
Han är där, bror. Jag har tappat han. Jag ser han.
Okej, spring inte. Bror, huvudet, okej?
Här blir filmen svart, som om personen stoppar ner mobilen i en ficka. Några sekunder senare så smäller det. Den här filmen kommer polisen analysera. Och genom att jämföra brottsplatsen med videon så ser de att det är samma ställe. Dessutom råkar den som håller i kameran filma sina skor i en sekvens i videon. De är mycket välliknande ett par skor som senare kommer att hittas när man slår till mot den misstänkte skyttens lägenhet. När vi pratar med åklagare Marina Kirakova så frågar vi hur den här filmen ska tolkas. Men det vill hon inte säga någonting om.
Den delen vill jag inte kommentera.
Vi frågar även om de chattar som föregår mordet, där det bland annat ser ut som att några av de inblandade känner offret.
Ja, vissa, i vart fall en av personerna, känner offret. Det är påståendet från vår sida.
Men är det då som att han blir förrådd av sina egna, eller en person som han betraktar som vän som då så att säga säljer ut
honom? Det återstår att utreda i domstolen. Det finns indikationer på att man har känt målsäganden innan brottet.
Och motivbild här, känner ni att ni har kommit någon vart kring varför det här har skett?
Det enda man kan se är att det här är ett brott i gängsammanhang. Men närmare motiv exakt varför så har inte utredningen kommit fram till.
En sista bara. Du har beskrivit det här som särskilt hänsynslöst. Varför då?
Ja, det finns ju flera anledningar, men jag har ju skrivit också särskilt de gärningsmoment som utgör särskilt hänsynslöshet i gärningspåståendet. Bland annat att det sker på allmän plats vid den tid där många personer rör sig i området.
Allt som allt har alltså tre personer åtalats för mordet. Samtidigt har två andra åtalats för grovt skyddande av brottsling, alltså killarna på innergården, för att de enligt åklagaren ska ha försökt gömma undan vapen och kläder efter mordet. Tre andra har också åtalats för grova narkotikabrott. Brott som upptäckts under utredningen men som inte tros ha någonting att göra med själva mordet. Samtliga misstänkta, de nekar till anklagelserna, förutom två som erkänner ringa narkotikabrott men som förnekar övriga brottsmisstankar. Rättegången, den är planerad att inledas nästa vecka. Och med det så sätter vi punkt för vår rapportering om det här fallet för nu. Men vi återkommer framöver när dom har fallit. Nu, några kortare nyheter från veckan. Det fortsätter att komma ut mer och mer detaljer från utredningen gällande massmordet i Örebro förra veckan. Idag torsdag kan Aftonbladet berätta uppgifter om att den misstänkte, Rickard Andersson, knappt ringt eller smsat någon under sin sista tid i livet. Han ska enligt uppgifterna ringt sitt sista samtal i december, över en månad innan dådet. Samtalet, det ska ha gällt ett vapenskåp som han ville sälja via Blocket. Polisen har nu också berättat att antalet offer i skolskjutningen i Örebro har bekräftats till 10 stycken. 7 kvinnor och 3 män. Den yngsta, 28 år, och den äldsta, 68. Både lärare och studenter finns bland offren. Gärningsmannen, Rickard Andersson, tog själv sitt liv, vilket gör det totala dödstalet till 11. Förundersökningen gällande mordet på den svenska FN-arbetaren Saida Catalán läggs ner. Det var i mars 2017 som hon hittades död i Demokratiska republiken Kongo. Och sedan dess har en utredning pågått. Men nu så tar det stopp. Enligt statsåklagare Sara Nilsson så har brottet varit svårt att utreda eftersom det skett utomlands och då eventuella misstänkta personer befinner sig i ett annat land. Hon säger också att utredningen försvårats av den inrikespolitiska situationen i landet. Saida Catalán blev 36 år gammal. Och sist här så kan vi berätta att det nu kommit en dom i ett fall som vi tidigare bevakat här i podden. Det handlar om det brutala hammarmordet i Lund där en 48-årig filmskapare slog ihjäl en man i 20-årsåldern med ett 20-tal slag. Och därmed tillfogade offret så allvarliga skador att han inte kunde identifieras förrän efter 2 veckor. I fredags föll domen i Lunds tingsrätt och den misstänkte mannen döms nu till 16 års fängelse för mord. I domen skriver de att filmskaparens påstående att han inte ville döda offret inte är trovärdigt och inte heller påståendet om att han skulle ha handlat i nödvärn. Och han döms därför för mord. Och vill man höra mer om det här fallet, ja då kan man kolla upp vårt avsnitt som heter just Hammarmordet i Lund. Som du antingen hittar i Aftonbladets app eller i din poddspelare. Nu ska vi prata om utpressning. För under den senaste tiden så har det rapporterats om en våg av utpressningsfall där företagare och privatpersoner blivit hotade och pressade på stora belopp. Det handlar om en mängd fall och det senaste det är att utpressarna nu verkar ha hittat en ny typ av måltavla, svenska kändisar. En som rapporterat mycket om det här är Amanda Hellsten, reporter här på Aftonbladet.
Precis, det här har ju pågått länge i Stockholm men också på andra ställen i landet. Har polisen sett att både privatpersoner och företagare blir utpressade på olika sätt. Och just det här med utpressning är ju någonting som till exempel kriminella gäng har använt sig av som metod en längre tid, och polisen brukar säga att det går i perioder. Det här att vissa perioder så är det inte så mycket utpressningar och sen vissa perioder så kommer det lite mer, det går i vågor. Och ofta handlar det ju om att de här gängen måste ju få in pengar på något sätt. Det här är ju deras typ av inkomst och det kan vara narkotika, det kan vara bedrägerier. Och just nu så är det många nätverk som satsar på utpressning. Och det kan ju bero på flera saker, till exempel kan det bero på att de har, kanske förlorat många narkotikalaster de har försökt få in i landet som har stoppats. De har förlorat pengar på andra sätt. Personer i nätverket som har försvunnit eller tillkommit. Men det polisen i alla fall har sett just nu är ju att det är väldigt mycket av det här. Men det nya är väl också att det riktas väldigt mycket mot privatpersoner och företagare. Tidigare var det kanske lite mer riktade utpressningar. Nu är det väldigt brett som folk drabbas av det här.
Vet vi någonting om hur de här utpressningarna har gått till? Vad är det som händer?
I många av de här fallen så är det privatpersoner eller företagare då som har fått hot på olika sätt. Det är ofta via telefonen på sms eller mail eller som fått telefonsamtal då. Och i vissa fall så kan det vara företagare som kanske har haft kontakter med personer som inte är gängkriminella men kanske inte heller helt... har en helt laglig verksamhet. Det kan handla om att de har lånat pengar eller liknande eller bett om andra tjänster. Och på grund av det anser då de här utpressarna att företagarna står i skuld till dem. Och då blir det ju en väldigt lätt väg för dem att gå för att sen få tillbaka de här pengarna som de påstår att företagarna kanske är skyldiga dem. Sen i andra fall finns det ju privatpersoner som utpressas. Kanske haft kontakt med de här människorna, kanske inte, kanske är bekant med någon som har haft kontakt med de här utpressarna. Så det går ju väldigt brett. I vissa fall vet man inte riktigt vad kopplingen är.
Och det här är liksom första steget i det då, att det kommer hotmeddelanden och utpressningsmeddelanden om att man ska betala pengar, att det är en skuld som ska krävas in. Vad sker sen?
Precis, de här meddelarna börjar komma och väldigt snabbt börjar de hota med att de kanske kommer att spränga någons hem, lägga en bomb utanför dörren, skjuta någon, kan handla om att skada liksom familjemedlemmar eller den som blir utpressad då. Så det är väldigt aggressiva hot och våldsamma hot, och det polisen har sett är att de här hoten måste tas på allvar. De poliser jag pratar med säger att det här eskalerar väldigt snabbt, och får de här hoten måste du slå larm. För i vissa fall så har det bara gått en väldigt kort tid från att personen fått hoten till att det kanske har placerats en bomb utanför den personens hem då.
Nu senaste veckan här så har vi också rapporterat, du har skrivit om bland annat, om flera fall där kändisar har blivit måltavlor. Vad vet vi om det här?
Precis, och det här är ju också någonting som är lite nytt kanske, för många av de här personerna har ju inte haft kontakt med kanske den typen av kriminella grupperingar eller gängkriminella eller så, utan det verkar finnas en misstanke om att vissa av de här utpressarna kanske har sett att det har varit mycket, det har skett många utpressningsdåd och sett att det här funkar ju, eller så här kan man också gå tillväga, det är ett nytt slags modus som polisen har sett. Och i det här fallet, eller i de här fallen då, för det är ju faktiskt flera kändisar som vi vet har drabbats av det här. Och de själva som jag pratar med tror jag att det kanske handlar om pengar. Att de vet att utpressarna tänker att jag sålde nyss ett företag. Det betyder att jag har pengar. Eller jag är känd, det betyder att jag har pengar. Och då tänker de att det är en lätt måltavla. De vet vart personen bor. De känner till den. De vet vilka dens familj är. Och då tänker de att om jag utpressar dem, då kan jag få pengar också.
Du är lite inne på det, men vad säger de som har blivit utsatta om det som har skett?
De jag pratar med säger ju att det är väldigt jobbigt. Alltså de är ju väldigt oroliga, för att i vissa fall, eller i de flesta av de här fallen, så har ju också deras familjemedlemmar blivit hotade. Och det kan vara personer som har kanske små barn eller liknande, där utpressarna verkligen har riktat hoten mot barnen. Så det är ju en väldigt stor oro bland de drabbade. Och samtidigt så vet de att det har gått brett, så de vet att jag inte är ensam i den här situationen, men jag vet inte varför det pågår och jag vill bara att det ska sluta.
Om vi pratar om den andra sidan av det här, de som tros ligga bakom det, har vi någon bild av vilka det kan vara, vilken typ av nätverk eller sådär?
Det jag har sett i alla fall när jag har pratat med poliser och källor och så, är ju att en del av de här som tros ligga bakom utpressningarna i till exempel Stockholm är ju nätverkskriminella. Det har funnits misstankar om att personer kopplade till Dalanätverket till exempel har legat bakom en del av de här utpressningarna under vintern. Men samtidigt finns det också många som inte riktigt, man vet inte riktigt vart de här kommer ifrån. Och polisen har ju också öppet sagt att i vissa av de här fallen så förekommer ju det här inom en nätverkskriminell kontext. Men det finns också andra fall där det är mer andra typer av kriminella som kanske inte är nätverkskriminella, men som har börjat använda sig av den här metoden. Så det är väl det nya, att de har sett att utpressarna har samma modus som gängkriminella nu.
Det här har vi ju lite varit inne på, men utpressningen i sig är ju inget nytt. Men just det här som du säger, polisen pratar ändå om det här som en ny grej i någon mån. Om vi ska försöka koncentrera det, vad är det som är det nyaste med det här?
Det är väl framförallt tillvägagångssättet, att de hotar med att placera bomber till exempel utanför den drabbades hem. Och sen gör de det också. Nu i början av året har vi ju haft otroligt många sprängdåd i Sverige, framförallt i Stockholm men också på andra håll i landet. Och i många av de fallen så är det just kopplat till de här utpressningsdåden då. Polisen har ju, den här typen av dåd har ju skett tidigare, men då har det oftast varit nätverkskonflikter. Olika nätverk som har en konflikt med varandra, krigar som de brukar säga, och därför placerar bomber utanför varandras hem. Men i det här fallet så används bomberna också av personer som inte nödvändigtvis ingår i nätverk, men som upptäcker att det här funkar ju om jag vill ha pengar.
Avslutningsvis bara, vad tror du, hur kan det här utvecklas framöver?
Polisen har ju varnat för att det här kan slå väldigt brett. Det eskalerar. Man har sett att det, förutom i Stockholm då, så har det också skett på andra håll i landet. Och de är ju oroliga för att det bara kommer bli värre. Nu senast har vi också skrivit om att det finns svenska kändisar med koppling till Spanien som kanske har bostäder där eller bor där eller liknande, som också har utsatts för den här utpressningen. Så det visar ju att det till och med sträcker sig utanför Sveriges landsgränser. Så om man tittar på hur det har varit nu så verkar det nog som att det faktiskt bara kommer att fortsätta ett tag.
Sist här, Amanda Hellsten, reporter på Aftonbladet. Och i det tidigare inslaget, det gällande mordet på Södermalm, så har vi använt AI för att gestalta chattmeddelandena och andra texter från polisutredningen. Eventuella felstavningar i chattarna har korrigerats. Och med det så sätter vi punkt för dagens avsnitt. Om ni som lyssnar vill komma i kontakt med mig, Marcus Ulfsand, som gör podden, ja, då kan ni skriva till marcus.ulfsand@aftonbladet.se. En mejladress som ni också hittar i avsnittsbeskrivningen. Det var det. Vi hörs nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.